Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Wine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Wine About It. Och jag tänkte prata om idag något som verkligen har förändrat mitt sätt att se på och förstå beroende. Och faktiskt också mitt sätt att se på mig själv. Och det handlar om ett experiment som innefattar råttor. Och jag är lite så här, ja, jag tycker så synd om råttorna i de här experimenten. Det gör jag verkligen. Samtidigt så förstår jag att liksom det är bra för vetenskapen och forskning att göra såna här saker. Men ja, det är ju verkligen en så här diskussionsfråga som man skulle kunna prata om i evigheter fram och tillbaka. Men jag ska inte göra det idag i alla fall. Men i alla fall, det här experimentet då, för att gå tillbaka till det, det innefattar råttor, vattenflaskor och heroin och kokain. Men mest så handlar det här avsnittet förstås om dig. Alltså mer kanske om varför det inte är dig det är fel på som du kanske har gått runt och känt, utan faktiskt den miljö som du har varit i eller som du kanske till och med är i. Det var så här att på 70-talet så var det en amerikansk psykolog som hette Dr. Bruce Alexander. Han gjorde några experiment som kallas för Rat Park-experimenten. Och redan innan han drog igång med de här experimenten så hade det kommit fram forskning som visar att när en råtta placerades i en bur helt ensam utan någon annan råtta i närheten så, och fick två olika vattenflaskor i den här buren att dricka ur. Och den ena av de här vattenflaskorna, det var bara rent vatten. Och den andra var spetsad med heroin eller med kokain. Och då visade det sig att då valde råttan att dricka av den drogade vattenflaskan tills den liksom överdoserade och dog. Så den här Dr. Alexander då, han undrar ju då förstås, men kan det handla om miljön som den här råttan var i? Kan det vara därför som den liksom bara valde att dricka från den drogade vattenflaskan och överdoserade och dog? Så för att testa den här tanken så placerade han råttor i rat parks, som man kallar dem. Och i de här parkerna då så fick de springa runt helt fritt, de fick leka med varandra, de fick socialisera sig, ha sex och så vidare. De fick liksom massor olika stimulans och så. Och de fick dessutom samma tillgång till de här två olika vattenflaskorna som de ensamma råttorna hade fått. Där den ena flaskan alltså var rent vatten och den andra var spetsad med droger. Och det visade sig att de råttorna i de här rat parksen som fick vara sociala och leka och fick uträtta sina behov som de ville, de föredrog faktiskt det rena vattnet framför drogvattnet. Så även om de kanske drack från det drogfyllda vattnet så gjorde de det bara lite sporadiskt någon gång ibland. Och det var liksom inte så här tvångsmässigt. Och de överdoserade aldrig. Som liksom de ensamma råttorna gjorde. Så vad säger då det här? Jo, jag tänker att det här betyder att beroende, det behöver inte bara handla om drogen i sig eller alkoholen som vi pratar mest om i den här podden. Och det handlar heller inte om för den delen att du är svag eller att du har 0% viljestyrka. För att när jag fortfarande drack så kunde jag slå ner på mig själv så himla mycket, så många gånger när jag hamnade där igen. Igen och igen och igen. Jag vaknade bakis igen trots att jag lovat mig själv så många gånger att aldrig mer, jag ska aldrig mer hamna här, jag ska aldrig mer dricka. På den här, och den här gången så menar jag det verkligen. Men ändå så hamnar det där igen, gång på gång på gång. Och det gjorde jag att jag kände mig så himla svag. Jag tänkte, har jag liksom ingen karaktär alls? Har jag ingen viljestyrka i min kropp? Så för det mesta så handlade det kanske inte bara om att bestämma sig för att nu ska jag sluta dricka. För det är ju lite det som den här Rottsparkforskningen visar på något sätt. Att det är inte du som är svag. Du har kanske viljestyrka. Men ändå så blir det då miljön runt omkring dig som är avgörande. Och är du ensam i din bur, ja, men då blir det svårare att inte ta till den där drogen som du känner att du kanske behöver i den där tomma buren. Men det är som sagt inte du som är trasig. Utan det handlar kanske snarare om att det är livet runt omkring dig som har varit för tomt, för kallt eller ja, helt enkelt för ensamt. Nu kanske du tänker så här, men vadå? Jag var ju inte ensam, jag hade folk runt omkring mig och jag liksom drack massa alkohol eller tog droger i alla fall, så att då borde jag ju inte ha gjort det i så fall om den här teorin nu stämmer. Men det behöver ju inte vara att vara ensam i bokstavlig mening, att literally vara isolerad från andra människor, utan det kan ju faktiskt räcka med känslan av att vara ensam, att känna sig ensam. Ja, men du vet så här, att inte känna sig förstådd. Att vara typ till exempel på en fest bland massor av olika människor, men ändå känna sig fel, att känna sig utanför. Och liksom att leva ett liv där man inte vågar vara sig själv, eller där allt bara går ut på att liksom orka med nästa dag på något vis. Och jag vet i alla fall att jag själv kunde stå liksom bland massor folk. Ja, på en fest liksom, till exempel. Och jag kunde ändå känna mig ensammast i hela världen. Jag har alltid haft kompisar. Alltid haft folk jag kan prata med när jag mår dåligt eller sådär. Men ändå så var den här känslan i mig på den tiden jag drack som var liksom att så här, det känns ändå inte som att någon förstår mig på riktigt. Det känns som att jag måste jobba, som att jag måste prestera, som att jag måste hålla uppe den här fasaden av den här duktiga tjejen som är bra på jobbet och som alltid levererar och som, du vet, ja, hålla uppe den här duktiga flickan grejen, att hålla den där fasaden som sagt. Men ändå så kände jag mig så jävla tom på insidan. Och då blev det ju liksom alkoholen, det blev ju ett sätt att så här stå ut med den där tomheten, att liksom bedöva, att fylla det där hålet som jag hade gått runt och känt mitt bröst så länge jag kan minnas liksom. Och då spelade det ingen roll om jag var på en fest eller om jag var på en middag med massa folk eller, alltså du vet, det spelade ingen som helst roll, för det enda som spelar roll i det läget var ju bara att jag bara känner att jag mår så dåligt, jag förstår inte varför och det känns som att ingen förstår mig. Och det här har jag ju förstått också av att ha gått till exempel på 12-stegsmöten och pratat med andra som har varit i liknande situationer som jag, är att det är så många som går runt och känner så här. Att man liksom känner sig isolerad på något sätt från hela omvärlden. Det är lite den här känslan av att du vet så här, som att vara i en glaskupa och stå där inne och skrika och det är liksom folk runt omkring dig men ingen hör dig. Alltså typ den känslan. Och då säger jag liksom inte att det var så att folk inte lyssnar på mig om jag pratade, för jag har jättefina vänner och familj som har gjort det under hela mitt liv. Men det var liksom något hos mig som inte stämde. Det var något i mitt liv som jag kände att, eller något i mig snarare som bara så här, det här, någonting känns bara, det skaver liksom. Och som sagt, det här är liksom någonting som jag har hört liknande stories från många andra som har utvecklat eller har haft alkoholproblem eller som har det. Och jag tycker på något sätt att det är så himla sorgligt att det är så, att vi är så många som går runt i våra egna små bubblor och känner liksom, ingen förstår mig. Ingen har det så här jobbigt som jag har det. Det är bara jag som är så här annorlunda. Det är bara jag som mår så här dåligt. Ingen annan kommer någonsin förstå mig. Och dessutom så känner man skam över sig själv. Och jag tror det liksom är det många gånger, så var det för mig i alla fall, att så här, jag kände en sån skam över hur jag också på något sätt självmedicinerade mot allt det här med alkoholen. Att jag liksom, nu i efterhand så kan jag liksom se att alkoholen blev ju som en medicin för att så här klara av att känna det här tomrummet. Att känna det här hålet. Och det sorgliga blir som sagt när vi är så många som håller på så. Sen så vågar vi inte ens prata med varandra om det på riktigt. Man kanske pratar om det på fyllan. Du vet, så här, åh fan, egentligen mår inte jag så jävla bra. Jag förstår inte varför. Alltså sånt kunde jag ju verkligen prata om när jag var full med folk. Och jag har också tänkt så många gånger på när jag gick till psykolog och sånt förut. Jag har ju sagt många gånger innan att så här, att jag gick till psykologer och de kunde säga till mig att jag skulle testa att dricka lite mindre när jag så här började snudda vid att jag kanske drack lite för mycket eller drack på ett destruktivt sätt snarare. Och då har jag liksom tänkt så mycket så här, varför var det ingen som sa någonting mer? Men det var ju för att jag liksom inte berättade hela sanningen för någon. Den här psykologen, stackaren, som kom till mig, eller som jag kom till, fick ju liksom inte hela min historia. Så därför så fick den ju inte heller den, ja, psykologen, hen fick inte chansen att hjälpa mig på riktigt. Och det är lite så det blir också när vi liksom låser in oss själva på något sätt i oss själva. Alltså, ja, nu blir det väldigt filosofiskt här, men du förstår kanske vad jag menar. Och det har också fått mig att tänka på liksom varför det blir så enkelt då att ha återfall. För att många som är nya i sin nykterhet känner sig ofta väldigt, väldigt ensamma. På ett helt annat sätt kanske än vad man gjorde när man drack. För helt plötsligt så har man en identitetskris. Man vet inte vem man är längre. Man vet inte vem man kan hänga med längre. Man liksom ska börja navigera i saker helt nykter. Och man har inte den där fredagsdrinken att se fram emot längre. Eller någon drink alls att se fram emot för den delen. För att nu ska man ju sluta med allt det där. Och det kan ju vara förvirrande bara det i sig. Eller jobbigt liksom. Och sen liksom att mitt i allt det här så blir det ju en känsla av ensamhet igen. Att så här, gud, vem är jag nu? Och återigen så kan det vara den här att det bara är känslan av att jag känner mig ensam. Ingen förstår mig, ingen förstår varför jag slutar dricka, ingen förstår varför jag måste vara nykter. Och då blir det ju ofta liksom att, för det är det som många gör, alltså jag gjorde också det när jag precis har blivit nykter, att jag ville bara isolera mig. Alltså jag kan verkligen ihåg att jag den första typ 2 veckorna, så då hade jag knappt berättat för någon att jag hade tagit det här beslutet liksom. Så jag gick runt på promenader sent på kvällarna, på nätterna ibland, för jag kunde inte sova, bara gick, för jag visste liksom inte vad jag skulle ta vägen. Och hur tror du det kändes då att vara nykter? Ja, det var inte jätte stimulerande eller liksom roligt eller härligt på något sätt, utan det var bara ensamt och jobbigt. Och jag tänkte, gud, alltså vad fan, ska det vara så här? Ska det vara så här när jag är nykter? Då kan jag ju typ lika gärna dricka, men på något sätt så blev det ju inte så, för jag liksom spelade upp hela den gamla filmen från hur det faktiskt var när jag drack, och jag visste, det där livet vill jag ju inte heller ha, så att jag måste ju bara ge det här mer tid. Men min poäng här är nog bara att jag kan förstå, och jag har ju tagit återfall innan jag blev nykter den här gången för 2,5 år sedan, just för att man kommer in i det där, den där känslan av ensamhet återigen. Man stimulerar liksom inte sig själv, man vet inte riktigt hur man vill leva sitt liv, man vet inte riktigt vad man gillar, man känner inte sig själv eller sin omgivning heller på riktigt för den delen. Och jag tänker så liksom, jag tänker också så himla mycket på vad som har fått mig att, vad som fick mig att dricka så, eller så här, hur min egen bur, om vi ska kalla det, såg ut när jag drack som mest. Liksom, hur mycket gemenskap hade jag egentligen på riktigt? Vem kände mig på riktigt? Vem lät jag lära känna mig? Fick jag vara mig själv någonstans? Tillät jag mig själv att vara helt mig själv någonstans? Nej, jag gjorde fan inte det. För jag skämdes för den jag var. Jag kände inte trygghet, jag kände inte mening, jag kände liksom inte närhet. Jag trodde liksom att att om folk ska tycka om mig, om jag ska vara en skön person och lära känna, om jag liksom ska må bra, då behöver jag min vän alkoholen. Och det var det, tror jag, som skammen låg och lite av den här känslan av ensamhet också lite rotas i. Till skillnad från nu, när jag har lärt mig att shit, jag kan faktiskt njuta av mitt liv utan en substans. Jag kan faktiskt ha kul med mina kompisar och jag inser faktiskt att folk, fan, de tycker om mig. Kanske till och med mer nu när jag inte dricker än vad jag gjorde förut, eftersom att jag ibland blev ganska oskön på fyllan liksom. Så ja, jag säger det igen, men nykterheten, den kanske inte är allt, men den förändrade fan allt. För att vara lite pedagogisk här då, så ska jag ändå försöka liksom gå in lite på vad man ska göra med all den här informationen som jag precis har babblat på om här. Ja, men det finns ju massor med saker. Alltså som jag nämnde förut, det här med att isolera sig, som jag kom in på, jag kom på att jag kanske inte pratar färdigt om det där riktigt. Jag blir så exalterad över det här ämnet, känner jag. Men att det här med att försöka att inte isolera sig. Som sagt, jag gjorde det väldigt mycket i början. Och det är verkligen en klassiker när man blir nykter, framförallt, är att man gör det. Och det är kanske inte så konstigt. Och i vissa sammanhang så är det ju också bra att dra sig undan. Alltså till exempel om det är ett gäng som du bara drack med förut. Eller om det är att hänga på ställen som triggar dig. Eller triggar ditt drickande eller ditt droganvändande. Ja, men du vet, till exempel så här, att hänga på uteserveringar när du har varit nykter i en dag, det kanske inte är den bästa idén om du vet att du väldigt ofta dricker på en uteservering när det är soligt väder liksom. Så att isolering, absolut, är ju bra till en viss gräns på det sättet, när du vet att så här, den här relationen, den här platsen, den här stämningen, det triggar liksom dig tillbaka in i den här alkoholburen kanske, drogburen. Så det kanske man ska välja bort, eller det skulle jag kanske tipsa om att göra utifrån mina egna erfarenheter i alla fall. Men det här med att isolera sig tok mycket ja, det gjorde jag ju som sagt också då i början, för att man känner sig annorlunda och utanför och skör, och man känner att man liksom inte passar in någonstans längre på något sätt. Men det är liksom det man inte, alltså det man glömmer i de lägena är ju också att det är då som vi faktiskt behöver andra kanske som mest. Och det är där som jag kommer ihåg när jag gick på mycket tolvstegsmöten i början, att det var det jag lärde mig där mycket, var liksom att så här, när jag känner att jag verkligen vill bara ligga hemma på soffan och titta på någon serie på Netflix och tycka synd om mig själv för att allt är så tråkigt nu när jag är nykter, eller vad det nu kan vara. Eller jag liksom är ledsen för något, eller ja, men du vet, jag är liksom extra sårbar nere och sådär. Det är de stunderna som jag ska ta mig iväg på ett möte och träffa andra. Det är då jag ska komma iväg till en gemenskap där jag känner att här kan jag också till och med kanske få prata om det jag känner och går igenom just nu. Att det är liksom, det är också någonting jag lärt mig i nykterheten, att så här, det är okej att vara på dåligt humör ibland. För att jag tänkte liksom så här förut att ja, men om jag går på en social tillställning eller ett socialt event, men då måste jag vara så trevlig, jag måste vara positiv, jag måste vara på bra humör för att alla ska tycka om mig. Jag måste liksom visa att så här, jag är en skön person som alla ska gilla. Medan när du går på ett möte i alla fall, och ofta, säkert också egentligen generellt på många platser, sociala platser, så är det så här, ja, men alla har en dålig dag ibland. Det är inte konstigt. Du behöver liksom inte vara på så jävla bra humör för att träffa andra människor hela tiden. Vänner som faktiskt är äkta vänner och som du bör ha kvar i ditt liv, eller som du ska ha kvar i ditt liv, de kommer ju acceptera att så här, okej, men hon är på dåligt humör idag och det är okej. Ibland kanske du inte ens vill prata om vad som är jobbigt, och ibland kanske man bara behöver säga, jag är på jättedåligt humör idag, men jag bara känner att jag vill ha lite sällskap. Eller, men du vet, så här. Alltså, Det behöver inte handla om att prestera, det behöver inte handla om att be om hjälp, utan bara om att få vara med någon, eller tillsammans liksom. Och det har jag nog också lärt mig mer nu i nykterheten. Så här, jag har verkligen fått testa det här lite grann. Förlåt mina kompisar som jag liksom använder som råttor i ett experiment här. Nej men liksom lite att så här, jag har verkligen testat det här att vara mer öppen och ärlig med hur jag känner på riktigt. Att när, så här, när jag har en dålig dag så förklarar jag varför. Och det enda jag möts med är liksom kärlek, värme, förståelse. Och jag mår mycket, mycket bättre av det här. När jag väl tog mig iväg på ett möte, när jag väl vågade ringa min sponsor eller någon annan i programmet eller någon annan som liksom hade liknande problem som jag hade haft, så mådde jag alltid bättre efteråt. Och vet du vad det fina också med att så här reach out på det här sättet någon? Det är att du faktiskt hjälper den här andra personen jättemycket också. För att om någon hör av sig till mig och berättar att den har en dålig dag eller berättar om att den mår dåligt på grund av det här och det här eller så, så får jag chansen att hjälpa den här personen. Och det hjälper ju mig att bli mindre självcentrerad. Det hjälper mig att få hjälp en annan person, vilket får mig att må bättre. Så det är liksom bara en win-win. Så ja, det är ju den första grejen som man kan göra med all den här informationen som vi ger. Och det är att så här, verkligen försöka att inte isolera sig, utan verkligen utmana sig själv. Att ringa det där samtalet, göra den där saken med den där kompisen som du kanske hade ställt in annars. Men du vet så. Men en annan viktig sak är ju att vi ska bygga om. Bygga om och göra en helt ny park. Du ser att jag försöker använda det här rått-experimentet här nu som en liten utgångspunkt fortfarande för att hålla ihop den röda tråden som man så känt ska göra. Nej då. Nej, men så vi bygger om en ny park helt enkelt. Så tänk så här, om du har blivit nykter eller vill bli det, så är det några frågor som du kanske kan reflektera lite över som jag har skrivit ner här till dig. Så är du beredd då? Mm. Det här kan du fundera lite på. Vad skulle du behöva i din park, eller ja, jag säger i ditt liv? Vad får liksom dig att må bra? Vem får dig att känna dig trygg? Vilka platser, aktiviteter, människor får dig att känna dig levande? Och vilka människor har du i ditt liv som får dig att känna dig fri, som får dig att känna dig sedd, levande? Och sen tvärtom också, vilka människor i ditt liv gör dig spänd? Eller kanske till och med lite skamfylld? För att det handlar så mycket om att, så här, för att få bort den, eller få bort vill jag inte säga det heller, men att så här, för att komma bort från den där ensamma buren in till den här ratparken, till den härliga parken med stimulans och att känna sig som en del av någonting, någonting större, att känna meningsfullhet, för att komma dit i sitt liv, så är det så himla viktigt att fundera på: hur vill jag leva mitt liv? Och tack vare att man tar bort alkoholen så kan man ju faktiskt också känna in i allt det här mycket mer. För man lär känna sig själv mycket mer i nykterheten. Man börjar förstå, bara, just det, jag tycker om de där sakerna och de där sakerna. Det här gillar jag tydligen inte, det trodde jag att jag gjorde. Som jag till exempel, jag trodde ju att jag älskade att vara ute och dansa på nattklubbar och komma hem sent och, eller ibland 10 på morgonen. Alltså det är så här, men nu så inser jag, men gud, jag tycker inte om sådana miljöer alls. Jag tycker bara det är jättejobbigt. Sen kanske de har med åldern att göra, jag vet inte. Men du förstår vad jag menar. Så att om vi ska, på det sättet så skapar vi liksom en miljö som vi trivs i, och på det sättet så kommer vi inte heller känna oss lika dragna till att ta den där drogen längre. För att vi lever ett så här content life. Vi vet att vi lever ett liv som vi tycker känns meningsfullt och som vi mår bra i. Vi gör saker som vi mår bra av. Så för att summera lite, så här, lite tips då, utifrån allt det här, så då kanske du kan skriva ner liksom 3 personer som får dig att må bra och hör av dig till åtminstone en av dem. Och det du kan göra också så här, om du tycker att det känns svårt, bara, gud, jag vet ju inte alls vad jag gillar, och så måste jag ta reda på det, för fy fan vad jobbigt. Vad brukar du älska att göra som barn? Det kan vara en bra grej. Så här, jag vet att jag till exempel, jag älskar att måla och rita och göra sådana kreativa saker när jag var barn. Och sånt har jag liksom försökt att börja plocka upp igen i nykterheten, att liksom ta mig tid till att liksom pyssla och sånt. Så kan du återvända till det som du tyckte var kul när du var barn för en liten stund. Och sen är det här, bygg gemenskap på det sättet som du känner dig bekväm med. Det kanske är nykterhetsgrupper som tolvsteg, samtal, promenader med någon ny person, alltså hitta nya kompisar. Eller hitta tillbaka till gamla kompisar. Och sen, viktigt, viktigt, viktigt. Välj bort relationer, platser och stämningar som triggar dig tillbaka till den där ensamma buren där du inte lever ditt liv fullt ut och som du inte vill vara i. Så min uppmaning är här, gud, jag känner mig som att jag verkligen så här, gick in i min coaching-roll här idag. Jag hoppas att det hjälper någonting i alla fall, men så här... Alltså verkligen, min uppmaning är verkligen, och jag verkligen säger det från djupet av mitt hjärta, för att jag vet att så här, jag trodde inte på det först och det tog lång tid för mig att komma till det själv, men våga skapa nya sociala sammanhang eller nya sammanhang överlag i livet som du liksom alltid har tänkt på eller drömt om, även om det kanske känns lite stelt i början. Så fan, skit i den där känslan av att vadå, kan jag göra så här? Det är bara en tanke. Alla tankar är inte sanning, kom ihåg det. Åh, nu känner jag att jag har pratat på så himla mycket här. Jag tänkte gå mot avslut, så det passar ju bra. Men alltså, när jag hörde talas första gången om det här Rat Park-experimentet i alla fall, så måste jag ändå säga att, jag vet inte hur du känner nu när du har hört om det, men jag känner i alla fall typ som en lättnad. För att jag var så himla trött på att hela tiden tänka att det var mig det var fel på, att det är liksom mitt fel att jag hade alkoholproblem, att det var bara alkoholens fel och mig då. Men lättnaden kom i när jag insåg att det kanske inte handlade om bara mig och drogen i sig, utan det var buren som det var fel på. Så det är lite det jag vill säga till dig också, är ju att tänk att det kanske inte är du som har varit svag. Det kanske faktiskt bara är så att du har saknat ett sammanhang där du kan vara och känna dig stark. Så mitt hetaste tips till dig idag tror jag att det är. Eller jag ska säga, mitt hetaste tips är inte, så ska jag säga, mitt hetaste tips till dig är inte så här, skärp dig, bli bättre, kämpa mer, utan istället så är faktiskt, här kommer det hetaste tipset, det är att bygg din egen park, bygg ditt eget liv, skapa ett liv som känns meningsfullt, tryggt och levande, och försök liksom att fylla det med det som faktiskt får dig att må bra. Inte det som du tidigare tog till för att liksom bara orka med. Ja, det var filosofiskt avslut, va? Eller hur? Ja, nej, men alltså, jag hoppas verkligen att det här har gett dig någonting. Och om inte annat så, visst är det ett häftigt sätt att se på beroende på, att det handlar inte bara om mig och drogen, utan det handlar faktiskt så mycket om den miljö vi är i, som avgör hur vi utvecklar ett beroende. Ja, nu kanske min lärare när jag pluggade till beroendeterapeut skulle bli stolt över mig om han hörde mig nu. Hur som helst så ska jag sluta där nu och sätta punkt för mig själv. Men jag hoppas verkligen att du har haft en god lyssning, så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram! Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av